att jag kan svenska. Så att jag kan skriva ut predikan och sedan översätta den själv. Men jag måste skriva ut den på engelska först. Men jag sparar var och en. Så när vi kommer till Wales eller England eller vad som helst Gud leder oss, jag har redan några. Jag vill också säga, det var bara i söndags att Björn bad mig att predika idag. Så jag fick en känsla av hur det är för honom och Robert och de flesta pastorer som måste börja varje vecka och med bara en vecka att förbereda sig. Det gör mig också tacksam att under hela mitt liv det var någon annan som skrev dem, nämligen pjäsförfattaren. Jag älskar min bibel. Det var en julklapp av Joe året då vi gifte oss. Klart, hon gav mig den på grund av att jag tappade min bibel på tåget när jag reste mig till hennes föräldrar för bröllopsdagen. Det var lite generande. Hur som helst, hon skrev "To my lovely husband" i bibeln. Jag kollade med Google Translate och det stod "till min härliga make" eller "till min vackra man". Och jag är ganska säker på att Joe är det enda i hela mitt liv som har beskrivit mig som härlig eller vacker. Eller hur? En annan anledning om att jag tycker om min engelska bibel är att Jesu ord är skrivet på rött bläck. Jag vet inte, är det någonting som ni har här i Sverige? Ja, okej. Okay. Nå, jag tycker om det därför att då och då får jag bara läsa igenom evangelierna och se på saker och ting som Jesus säger till oss, till mig. När jag förberedde mig för predikan märkte jag att det finns mer än 200 gånger i Nya Testamentet när orden Jesus säger handlar om religioner. Om vår relation med våra medmänniskor, eller mer ofta vår relation med den levande Gud. Sant, några av dessa saker skrivits mer än en gång. Till exempel den kvinna som smörjer Jesu fötter med parfym och tårar står i tre av evangelierna. Och historien av officerens tjänare är i både Matteus och Lukas evangeliet och så vidare. Men det finns många gånger när Jesus talar om för oss vår relation med Fader. Han pratar om vår relation med honom om och om igen. Precis som de som är föräldrar måste säga till barn om och om och om igen att vi älskar dem. Eller hur? En av de viktigaste om att vara mamma eller pappa är att vad du säger innebär att du älskar dina barn. Alla reglerna, vi säger på engelska the do's and the don'ts. Att man måste säga innebär att du älskar dina barn. När du som förälder säger till barnet du måste äta grönsaker, det innebär jag vill att du ska ha god hälsa. När du som förälder säger till barnet du måste vara hem klockan 21 eller 22 eller 23, det innebär jag vill att du är säker och jag vill också veta att du är säker. när du som förälder säger till barnet, städa ditt rum. Det innebär, jag vill att du ska utveckla ordning och disciplin i livet. En typ skola vi uppträder ofta i Danmark kallas för efterskola. Det är en typ internatskola för elever mellan 14 och 17 år. Liksom en folkhögskola men för det yngre. Eleverna bor där och bland allt de läser, de har också jobb eller ansvar på skolan. Alla elever tar det i tur att dyka av borden, diska och städa matsalen och andra rum. Det betyder att när de har fyllt 18 år, förhoppningsvis, har de lärt sig någonting om ansvar. Och det är likadant för oss. Jesus talar mycket om relation med faren så att så småningom vi, förhoppningsvis, blir mogna i vår relation med honom. Paulus påminner kyrkan i Korint. Det är Korintherbrevet 3, vers 2. Jag gav er mjölk, inte fast födda. Det tålde ni ännu inte. Hela Nya Testamentet har många exemplar när Jesus kommunicerar farens kärlek till oss. Och som jag nämnde, med föräldrar, till och med reglerna, är så att vi kan växa upp i honom. Det är inte så ofta att Jesus pratar om evangelisation. Jag var faktiskt överraskad hur sällan han pratar om att sprida evangeliet. Åtminstone när man jämför det med hur ofta han pratar om denna personliga vänskap med honom och faren. Som jag sa, röda bläcket i min bibel visar mig 200 gånger i Nya Testamentet när Jesus pratar om denna religion. Men jag hittade bara mellan 20 och 30 gånger när han nämner att gå ut med evangeliet. Vi läser i Matteus evangeliet, kapitel 4, vers 17. Från den tiden började han förkunna, omvänd er, himmelriket är nära. Han också sände ut efterföljare. Vi läser i Markus evangeliet 3, 13 och 14. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och de kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Det har också skrivits i Lukas 9, vers 3-5, när han sänder ut de 12. Han sa det till dem, ta inte med er något på vägen. Ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en skjorta. Jag tänkte säga jacka där, eftersom skjorta är jättesvårt för mig att säga på svenska. Men det står i Bibeln, skjorta. Och sen för att fortsätta. Har ni kommit till ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det skall vittna mot dem. Det är ett par viktiga saker att märka i denna läsning från Lukas. Han sände ut dem att predika rikedomen, men han sände inte ut dem ensam. Genom att säga, ta ingen stav, ta ingen påse, ta inget bröd, ta inga pengar, och så vidare. Han pratar om också om relation med Fadern. Han ska ta hand om er. Så när som helst man går i lydnad till Herren, när vi går och gör vad han kallar oss att göra, vi kan lita på honom att han ska ge allt vi behöver, och allt vi behöver göra är att fortsätta i lydnad. Så, som jag sa, det finns bara några få gånger i Nya Testamentet att vi ska gå ut och sprida evangeliet. Betyder det att det inte är viktigt? För mig är det tydligt. Jag tror att det är någonting som måste inte sägas. Eller åtminstone, det måste sägas bara en gång. På slutet av Matteus evangeliet står det, det är kapitel 21, vers 19 och 20. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Naturligtvis slutar han inte, utan också säger dem, precis som när han sände dem ut i tidigare läsning från Lukas evangeliet, att han skulle inte lämna dem ensam. Han slutade med att säga, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag har pratat om det här förut, men jag vill påminna alla att det kallas missionsbefallning. Det inte kallas missionsföreslag. Han sa det, gå. Han sa det inte, snälla, eller om ni inte har något emot det, eller om det passar er, eller även om det är lämpligt. Han sa bara, gå. Gud ger oss alltid rätt att säga nej. Eftersom jag vet att jag har också sagt det här förut. Det är det enda sättet att vår ja betyder någonting alls. För att prata som förälder igen, vi skulle säga våra barn att inte, till exempel, att inte lägga handen på hetspisen. Men förhoppningsvis det är någonting som behöver sägas bara en gång. Min mor alltid, även nu när hon har fyllt 89 år, hon alltid flyttar handtåg till kastruller när hon är i köket. Kanske ni gör det också. Hon gör det utan att tänka på det. Som hon lär sig från sin mamma, min mormor. Som också brukar göra det utan att tänka på det. Hon gör det så att om det fanns små barn i huset. Barn eller barnbarn. Eller nu barnbarnsbarn. Att de skulle inte brännas. Och även då, det är en ganska enkel bild. Det är det som evangelisation handlar om. Gud har barn. Och han vill inte att de ska brännas. Men Gud har valt oss som det vid spisen, som de vid spisen, så att hans barn skulle inte brännas. T. till och med viktigare, så att de skulle få valet att hitta vägen till himlen. Jag ska sjunga en sång nu. Tyvärr har jag ingen att spela pianot för mig. Sången är på engelska, men jag har skrivit ut en enkel översättning för de som läste engelska för många år sedan. Och när ni har lärt er kören kan ni sjunga med. Och jag uppskattar det mycket. Sången heter Thank You. I dreamed I went to heaven, and you were there with me. We walked along the streets of gold, beside the crystal sea. We heard the angels singing, and someone called your name. We turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. And then he said, but wait. You used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day, when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Then another man stood before you. He said, remember the time a missionary came to your church. His pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took that gift you gave, and that's why I'm in heaven today. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. And one by one they came, far as your eyes could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made, unnoticed on the earth, in heaven now displayed. I know up in heaven, you're not supposed to cry, but I am almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, my child, look around you. Great is your reward. Sing in English or Swedish. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord.
I am so glad you gave. I am so glad you gave.
Jag sjung sången när till predikan slut, eftersom den gör mig nästan alltid att gråta själv. Vi måste alltid komma ihåg att vi kan bara göra vad vi kan göra. Vi kan inte välja för någon annan. De måste göra det valet själva. Vi vet att det är några som är föräldrar, jag själv är en, som väntar för barnen som inte än vandrar med Herren. Och vi kan inte välja för dem. Men jag skulle säga någonting om det. Jag har varit i Europa två olika tider i mitt liv. Jag hörde först kallelse från Herren att komma till Europa 1989. Jag hade just då fyllt 30 år. Och vid den tiden hela min familj hade vänt sig borta från Herren. Mina föräldrar och båda mina äldre systrar. Min äldre bror hade aldrig tagit emot Jesus, inte heller min yngre syster. De var alla negativa över att jag skulle vara så länge, så långt hemifrån och från min son. Jag visste helt klart att Gud hade kallat mig, men jag var rädd att min familj skulle vända sig bort från Herren, och det skulle vara för alltid. De var arga på mig och arga på kyrkan också. Jag bad vid den tiden: Gud, jag vet att du har kallat mig till Europa, men du ser hur min familj reagerar. Jag måste lita på dig att ta hand om vad jag inte kan ta hand om. Nå, under tiden jag var i Sverige första gången, 89-95, alla mina familjemedlemmar kom tillbaka till Herren. Min mamma, min pappa och två min äldre systrar. Strax efter jag kom tillbaka till USA, min bror, som hade alltid haft mycket problem med droger, alkohol och sex, började gå i kyrkan och så småningom tog emot Jesus som frälsare. Och när jag åkte hem sista gången 2019, min unga syster, som hon som var alltid mest cynisk om livet och religion, sa till mig att hon tänker på sig själv som kristen. Jag vet inte hur djupt överlåtelsen är. När hon säger kristen, jag tror att hon kanske menar en bra person. Men innan lockdown i USA, hon brukade köra min mamma. Hon brukade köra min mamma till kyrkan och gå in i med henne. Och det betyder att hon är där hon kan höra Herren. Så jag tror av hela mitt hjärta och hela min själ att när vi är där Gud vill och gör vad han vill, då kan vi lämna våra älskade i hans händer. När allt kommer omkring, han har lämnat sina egna älskade barn i våra händer. Amen.